Aktuellt.
Peter Kjernberg, 31 år från Alnön utanför Sundsvall, blev invald i SRFs förbundsstyrelse när SRF hade kongress i Malmö nu i helgen. Och vi börjar med att säga grattis, Peter.
Och då börjar jag med att tacka så mycket.
Arbetsmarknadsfrågor står ju högt på din agenda. Och hur är det då med synskadades möjligheter att just få jobb ute på den öppna arbetsmarknaden idag?
Tyvärr är möjligheterna inte så goda som de kunde vara. Siffrorna ligger kvar. Det är ungefär hälften av oss som inte har ett jobb att gå till. Och det är ju helt märkligt, därför att tekniken har utvecklats väldigt mycket. Man kan göra jobb idag som man inte kunde för 20-30 år sedan. Datorerna har ju inneburit en smärre revolution. Och det borde man kunna ta fasta på. Det är jätteviktigt att få ut fler personer i jobb. Därför att är man i jobb så har man en ekonomi som man kan leva på förhoppningsvis. Man visar också på att man kan jobba fullt ut som blind eller synsvag. Och man får en oerhört viktig social gemenskap. Så det är bara positivt allting. Och framförallt tror jag att vi måste ut att visa chefer i offentliga och privata företag och miljöer att titta, vi finns också och vi kan jobba. Vi är definitivt inte farliga. Vi kan inte göra allt. Men det kan man lösa genom ett arbetsbiträdesstöd. Eller ja, genom ett lönebidrag. Så det finns möjligheter här.
Vad är problematiken?
Ja, om man kunde svara jätteenkelt på det så skulle vi ha fler jobb. Men det är väl så att arbetsmarknaden idag kräver att du ska kunna göra väldigt många saker. Det är inte så att du sitter och gör samma sak statiskt en, två arbetsuppgifter om dagen. Utan det kommer fler och fler saker. Du ska kanske göra 15 arbetsuppgifter. Och tittar man på ansökningar och har man sökt som synskadad så kanske det visar sig att man kan göra 13 av 15 arbetsuppgifter. Och då anställer man inte den personen med synskada, utan då tar man någon som faktiskt kan göra 15 av 15. Trots att den som kanske är synskadad i det fallet skulle kunna göra 13 väldigt bra. Och sen få assistans genom ett arbetsbiträde som man då också får arbetsbiträdesstöd, pengar från Arbetsförmedlingen då för. Så det är väldigt mycket information och att gå till storms mot fördomar och rädsla framförallt hos chefer. Det finns ju en rapport som kom för något år sedan som visar att attityden är väldigt dålig. Och det spelar ingen roll om det är privat eller offentlig sektor vi snackar om då. Det är väldigt dålig attityd på bägge håll. Man har en rädsla och tyvärr det gäller ju inte bara vår grupp av synskadade utan det gäller på funktionshindrade fronten överhuvudtaget. Men alltså jobba med det här, visa på att det finns synskadade som är ute och gör ett alldeles utmärkt jobb, att det går att arbeta. Fördelarna med att vara i jobb kontra att leva utan. Det är jätteviktiga saker och det här måste lyftas. Och i media, en väg, framförallt diskussioner med Arbetsförmedlingen, med företag, med hela samhället egentligen på olika fronter. Det är en jättekomplex fråga och jättesvår att lösa tyvärr, men den borde inte vara det.
Du har ju själv då ett jobb på föreningsbyrån vid Sundsvalls kommun. Och vad har det inneburit för dig?
Det här att ha ett ställe att gå till på morgonen. Man är faktiskt behövd, har sina arbetsuppgifter och räknas som en gäng självklart. Och har jättekul med arbetskamraterna här. Och växer som människa, kan få någonting tillbaka av dem, får en lön. Det är jätteviktiga saker. Social samvaro. Och det här är grundläggande för att man ska må bra också. Så att jag tror att det sparar in både en massa bidrag och vårdkostnader faktiskt.
Är något ytterligare du vill säga när det gäller just det här med att lyfta frågan om jobb för synskadade?
Det är ju konstigt att både nuvarande regering och förra regeringen hade jobb, jobb, jobb som slogan i valrörelsen. De pratade jobb, alla ska arbeta. Och ja, alla som kan ska verkligen det. De som inte kan måste få ersättning på annat sätt. Men här finns det en väldigt stor grupp människor som skulle kunna arbeta men som faktiskt inte ges chansen ens. Det är väldigt sorgligt och jag förstår att många blir deprimerade och fundersamma. Vad har man fötts till? Behövs man inte i samhället? Men som sagt, det här är bara att ta tag och jobba med. Tyvärr kan inte SRF lösa det här på egen hand, men vi kan bidra till en lösning.
Vad står närmast på agendan nu då när du är nyinvald i Riksförbundet?
Vi ska få en introduktionsdag och det tycker jag är väldigt skönt. Vi som är nya i förbundsstyrelsen den 22 november i Enskede. Sen kommer vi att ha ett förbundsstyrelsemöte den 23-24 november och då drar vi väl upp till riktlinjerna lite mer för vad respektive ledamot ska jobba med, misstänker jag. Sen har vi ett ytterligare förbundsstyrelsemöte i mitten av december månad. Det är det som står på dagordningen och sen får vi se vad som händer. Men jag ser fram emot att bli introducerad.
Och vi önskar dig lycka till med det fortsatta arbetet.
Tack så mycket för det.
I förra veckan berättade Peter i Spotlight om sitt engagemang inom SRF och att han redan 2008 fick chansen att praktisera på SRF Sundsvalls kansli och att han sedan 2009 till januari 2017 varit ordförande i SRF Medelpad som sedermera blev ett länsförbund där han nu är arbetsledare och jobbar med ekonomiska frågor. Och dessutom är han arbetsledare och sekreterare i SRF Sundsvall. Men vem är då denna 31-åring som verkar vara både orädd och kunskapstörstande? Spotlight har träffat honom. Peter är oftast klädd i skjorta och knälånga shorts. En bra bit in på hösten. Men för dagen är han klädd i blå jeans och en aprikosfärgad kortärmsskjorta. Peter är lång, över 1,80 och kraftigt byggd. Kort brunt hår, pannlugg. Och han har fylliga läppar och hans ögon sitter tätt. Peter är helt blind sedan tidiga år.
Du har vuxit upp i en familj utan syskon.
Ja, så var det. Och jag tror lite grann att det är, jag håller på att säga mitt eget fel, men det är felformulerat. Alltså, jag föddes ju som första barn 1986 och det tog ju mycket tid där i början för att jag började ju se dåligt på en gång. Eller egentligen såg jag ju fullt ut, men man såg på mina pupiller att det var något som inte stämde riktigt. Gick till barnavårdscentralen, det var ungefär 2 månader. Och där sa de att nej, men det är ingen fara, det kan se ut så där. Det är vänta och se. Men det tyckte inte föräldrarna var så bra att vänta och se, så de krävde remiss till ögon och det var tur. Där fanns bland annat Marlene Lindberg som hade intervjuat några gånger. Månadens ansikt i taltidningen har hon varit. Hon är fortfarande aktiv. Jobbar ju inte så mycket nu men är aktiv och med i SRF. Hon och några andra läkare också undersökte mig där och kunde ställa diagnos på att det var tumörer på näthinnorna som jag hade. Och det där medförde att höger öga opererades bort ganska så kvickt. Blev skickad till Stockholm då och man fick plocka bort höger öga för det var så ansatt av den här cancern. Och vänster hade man lite förhoppningar på att det skulle klara sig, men det gjorde inte det. Det rasade ihop, så det plockades bort vid 2 års ålder ungefär. Och det här minns jag ju inte, men jag har fått det berättat för mig helt enkelt. Jag brukar säga, ska man bli blind så är det bra att bli det tidigt. Därför att man har inte den här sorgeprocessen att gå igenom när man inte minns hur det var att se. Okej, man har inte heller en karta i huvudet över hur stan ser ut. Man har inte det här med färger. Men jag är ändå glad över att jag har växt upp som blind och fått punktskriften och någonting som är jätteviktigt som inte så många tänker på, men som vi barndomsblinda och även ja, personer som drabbas av synnedsättningar på äldre dagar en del i alla fall lyckas träna upp, nämligen ekolokalisering. Jag knäpper med fingret här och då kan jag höra att det finns väggar. Är jag ute och går på stan och så vill jag liksom försöka navigera mig. Då kan man göra så här. Ja, men där borta, det blir ett gensvar på det här knäppandet. Då går jag dit och då är det förmodligen en vägg eller att det kan vara någonting annat. Går jag över bron här utanför jobbet på Skepparegatan så kan jag i stort sett peka och säga okej, staketet är så här högt för det hörs, det avtecknar sig. Det blir en ljudbild där. Och det gör ju att man slipper springa in i många saker.
Tror du att eftersom du då har vuxit upp som ensam barn, tror du det har format dig till den du är idag?
Väldigt mycket. Man har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet av föräldrarna och det är väl både bra och dåligt. Man får ju balansera sig så man inte är för egoistisk och visserligen så tror jag inte att jag är fostrad till det. Men det har ju inte varit tal om att dela veckopengar eller godisskål eller för den delen tid. Sen kanske det kunde ha varit trevligt att ha haft syskon, det vet jag inte. Man kan ju tänka det ibland, ja men det hade varit kul att ha haft någon ytterligare att dela minnen med och så.
Fick du det stöd som du behövde i skolan?
Ja, det måste jag ju säga. Alltså, jag gick ju under de år som nedskärningarna kanske inte hade börjat riktigt ordentligt. Jag började lågstadiet 1993 och då hade jag något år innan fått träffa Lena Stolt som var synpedagog. och som, eller reselärare kanske man säger då, kompanjonlärare, som lärde ut punktskrift. Och det är jätteviktigt. Alltså man fick ett skriftspråk, man kunde börja stava, skriva då från början på punktskriftsmaskin. Jag har fortfarande en sån bakom ryggen, vi sitter på mitt kontor. Sen kom datorerna och förutom den här läraren som jag hade som tog hand om de pedagogiska bitarna, så hade jag ju också en, ska vi säga, assistent, ledsagare som var med på dagarna på skolan. Och där har ju diskuterats lite grann. Är det jättebra att man ska ha en assistent? Blir man inte avskild från de andra eleverna? Och ja, på ett vis kanske man blir det, därför att man kan inte göra allting som alla seende kan. Det är svårt att spela fotboll. Man får möjligen stå i mål, man blir ingen bra målvakt utav det om man inte ser lite grann. Den som ser lite kan ju vara med så länge man har den här bollen inom synfältet i alla fall. Men man fick göra det bästa utav det, och jag mognade intellektuellt ganska snabbt. Alltså läste väldigt mycket böcker, och det har att göra med att mina föräldrar också har läst mycket för mig när jag var barn. Så jag ägnade mig mycket åt det, läsa och upptäcka både litteratur och de otroligt många humorister och textförfattare, många briljanta textförfattare som finns i Sverige, som kan och kunde, de flesta har ju gått bort nu då, trolla med ord och få till häftiga texter och meningar. Och det fascinerade mig, och jag gjorde mycket sånt här på rasterna. Jag hade kompisar också, och jag var inte något mobbat barn och något utsatt barn alls. Jag har faktiskt inte varit med om något sånt. Om det har förekommit så har jag missat det, om det har kastats blickar eller något sånt. Det är ingenting som jag har noterat, utan jag tror också att jag var en ganska stark individ, därför att det fanns en trygghet i hemmet. Det fanns en känsla av att man inte var mindre värd för att man var blind, och jag har ju också varit blind sedan 2 års ålder, så jag kommer inte ihåg hur det var att se, så det har aldrig heller plågat mig på något sätt, utan man har tagit sig fram och slagit sig ungefär lika mycket som ett seende barn, kan jag tro, klättrat på tak lika mycket som seende och gjort sådana saker, så det har inte varit några större problem på det sättet. Sen var det ju viktigt att det fanns personer som faktiskt slogs för en, som man inte riktigt såg då. Det ställdes krav på läraren att ni ska leverera en lista på vilka böcker vi ska ha till hösten. De måste vi få i april så att vi hinner framställa dem i punkt. Och sen när dataprogrammen kom så gjorde man ju också e-textböcker och annat av dem. Så det var en spännande tid, och jag vill inte ha tillbaka den, men jag ser tillbaka på den. För det kan man göra när man börjar bli, som du sa, i 30-årsåldern, med en viss distans ändå.
Peter fortsatte efter grundskolan till gymnasiet och läste där Samhälle, samhälle. Och hans läslust har alltid varit stor.
Jag har god hjälp också av Tamara här på talboksbiblioteket. För jag hänger inte alltid med på allt som är nytt, utan jag skickar ett mejl till henne ibland. Ja, men kan du göra ett minneskort? Jag har hittat de här 5 titlarna. Släng in fler så långt kortet räcker. Och så mejlar hon tillbaka. Och säger, ja, men nu ligger ett kort med 30 böcker. Och väntar. Så går man och hämtar det på Kulturmagasinet. Och så har man med sig det på tåget. Jag åker väldigt mycket tåg också. Det är mycket Stockholm och Östersund bland annat.
Vi vet ju alla då som känner dig sen tidigare att du är intresserad av schack. Men har du något intresse som vi inte känner till?
Jag har ju dykt upp i taltidningen med genom mellanrum. Och bland annat så har jag ju hållit på att intervjua Lasse Stefans pojkarna här. Dansband är ju rätt kul. Och musik överlag kan jag säga. Jag gillar både den, om man säger, lättare musiken. Och det kanske är lite konstigt att man kan dels gilla de här dansbandslåtarna. Och dels också den här gamla progmusiken. Och Björn Afzelius och alla dem. Plus en massa andra saker. Jag kan också gilla en del som AC/DC och andra har gjort. Så musik betyder väldigt mycket. Och jag vill inte fastna i ett fack där heller. Jag har lite svårt för de här moderna melodifestivalerna som egentligen inte är melodifestivaler längre. Det har blivit något mer jippobetonat idag. Man ska ha eldar och man ska ha danser och man ska ha lättklädda kvinnor och män. Och det är liksom det som står i förgrunden. Musiken försvinner lite grann. Ser man inte, nu syntolkas ju det här ska sägas, men ser man inte det här och lyssnar på musiken så kan man tycka att det är ganska andefattigt. Den här rapmusiken har heller inte fastnat för. Det är mer rytmiska figurer än välartikulerade innehåll, innehållsmässigt kan man säga. Så att musik är väldigt intressant. Jag jobbar inom Sveriges synskadade schackförbund också som vice ordförande. Och lite grann med Norrlands synskadade schacksällskap, en liten klubb som vi har här.
Peter har som sagt många strängar på sin lyra, och hans engagemang inom föreningslivet är stort, vilket kan anses lite udda idag bland yngre människor. Men hur är det då med privatlivet och relationer?
Längtar du själv efter familj och barn?
Jag har inte tänkt så himmelens mycket på det faktiskt, utan det har hänt så otroligt mycket och jag har haft sån tur i mitt liv att kastas med olika saker. Så att händer det så blir det väl liksom när det händer. Och som det ser ut idag så man kan ju skoja lite och säga att man nästan är gift med sin förening här och det ligger någonting i det, för det tar sån otrolig tid. Så att jag får nog fortsätta med det, och så händer någonting längs vägen, då får vi rapportera det.
Är du singel just nu?
Jag brukar säga att jag har diverse bekantskaper, och det är en jättebra cliffhanger, så det kan du köra i introt. Vad är det då? Diverse bekantskaper, är det familj, är det en partner eller vad är det? Ja, fundera på det ni.
Det sa Peter Tjernberg med ett leende på läpparna. Och jag är helt övertygad om att det framöver kommer att bli fler bekantskaper för hans del. Reporter i inslaget var jag, Anette Strandqvist.